Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hej och välkommen till I väntan på katastrofen. Jag heter Kalle Zackari Wahlström och med mig har jag i vanlig ordning Patrik Sellman. Hej Patrik!
Hej Kalle!
Härligt att vara tillbaka.
Ja.
Det är vecka 9 nu och då är jag på sportlov, så att det här har vi spelat in i förväg för en gångs skull.
Mm.
Väldigt förutseende. Istället för att det ska bli bara ett uppehåll i podden så har vi spelat in lite i förväg.
Mm. Ja, beredskapen med poddarna har väl varit... Sådär, inget bra föredöme egentligen.
Nej, så kan man väl säga. Men å andra sidan känner jag att poddar kanske är det område där man kanske inte behöver lägga så jävla mycket tid på beredskap. Kan väl vara som det är bara?
Ja.
Eller hur?
Jo, men så har det ju varit. Men vet du, om man har lite empati, du vet ju att det är vissa som faktiskt tycker väldigt mycket om våran podd. Och så äntligen onsdag. Mm.
Ja, men det där känner jag igen.
Och så är det bara ingen podd alltså.
Så där har man ju med vissa poddar. Alltså jag lyssnar på en Ukraina-podd varje dag. Och jag blir helt knäckt när det är lördag och den inte kommer ut.
Det där får du berätta vilken podd det är, Kalle.
Den heter... Det är den brittiska tidningen The Telegraph som ger ut den. The Telegraph, sorry. Och den heter Ukraine The Latest.
Ja.
Så den får ni lyssna på. Och om ni är ändå inne på det, jag tipsar om en annan podd också. Den heter War on the Rocks. Och då är det framförallt de avsnittet där Michael Kaufman pratar om Ukraina-kriget. Han är väldigt, väldigt insatt och väldigt, väldigt kunnig och väldigt, väldigt smart och bra.
Även i historia och sådana grejer.
Ja, men exakt. Så lyssna på War on the Rocks och Ukraine the Latest för att få en bra bild över läget i Ukraina.
Mm, den där Telegraph-podden, vad är det som gör att du tycker att den är så otroligt bra då?
Alltså dels att den kommer varje dag. Men också att det är framförallt en av de som pratar som heter Dominic Nichols, tror jag. Han verkar vara någon typ av gammal militär som vissa andra jag känner. Han kan väldigt mycket om... alltså jag har ju blivit lite av en MÖP. Alltså militärt överintresserad person. Han är väldigt, väldigt liksom initierad när det gäller framförallt stridsvagnar och sådana grejer. Men han, ja, det är bara, man får en väldigt bra bild av läget varje dag. Det här har hänt sedan igår. Det här behöver man tänka på. Det här behöver man titta på. Och sådär. Det är bra.
En blandning av nyheter och sammanhang.
Och, ja, precis. Och fördjupning. Liksom.
Ja. Ja, men det låter kanon. Jag ska provlyssna på den
bra.
Också.
Gör det. Du, vi har fått en fråga till podden.
Mm.
Det kommer från Emil. Han har egentligen tre frågor. Han skriver att han har två frågor, men sen är det tre frågor.
det är jobbigt att räkna till tre. Två, många.
Exakt. Ja, men det är att den sista frågan har inte fått någon siffra. Den första har ett, och sen har den andra frågan en siffra två innan sig, och sen den tredje frågan är mer hängandes i luften. Så, första frågan är så här. Har slarvat med att byta vatten till mina dunkar. En har dessutom blivit stående ute på altanen. Hur rengör jag dem på ett säkert sätt? Vattnet är från det kommunala vattennätet. Dunkarna var nya innan vattnet fylldes på.
Mm.
Får jag prova?
Ja.
Lite klorin.
Ja, jag skulle säga det. Det är ju så. Det är ju det man har. Alltså han har ju kommunalt vatten i.
Mm.
Och de är ju renade för att verkligen säkerställa att det inte blir några. Och då är det ju oftast den här typen av ämnen redan i.
Mm.
Så alltså det är inte bra att ha vatten stående ljust. För då har du det här med att du får algtillväxt och sådana grejer. Men har han inte fått det så är förmodligen det inte jättefarligt i. Men när du byter, ta lite klorin i och alltså vi pratar, så tar du en matsked så är det en 20 litare, va? Så är det ju en rejäl dos. Och så sköljer du runt med den här och du kan väl låta den stå där ett tag också och verka. Och sen häller du ut det och fyller på rent då.
Alltså sen spolar man ur den några gånger väl?
Jajamän, jag sköljer ur den såklart. Ja, självklart. Självklart. Men det går ju även att ha, en del använder ju klorinet som just en förstärkt rening i också då.
Just det.
Att man tar lite grann klorin i.
Och hur mycket är det då när du säger lite?
Ja du, vad var det? Jag använder inte det där själv så det blir aldrig aktuellt för mig riktigt. Så jag blir inte uppdaterad på det. Men jag skulle nog föreslå så här för säkerhets skull. Så googla på det.
Ja.
Men alltså det är storleksordningen tesked, matsked i en stor dunk va? Någonting sånt är det. Det är alltså inga jättemängder.
Sällman ordinerar lite klorin.
Ja, precis. Ja, om du misstänker att det skulle vara något. Annars är det alltid, och det kan vi säga hur många gånger som helst. Är du tveksam i en utsatt situation och du behöver använda vatten som du inte är helt säker på, koka. Då är du säker på det. Stora bubblor, inget trubbel.
Perfekt. Nästa fråga från Emil gäller varmvattenberedare. Han har fått tag på en begagnad beredare som han tänkte koppla till sin pelletspanna. Pannan har massa styrning och kopplingen känns begriplig. Men hur gör man rent en gammal varmvattenberedare så man kan känna sig säker på att man inte blir sjuk av vattnet?
Mm. Alltså, i varmvattenberedarens natur så ingår det ju i att den ska bli varm.
Det är därför en varm i varmvattenberedare kommer, eller?
Ja, jag har alltid misstänkt det i alla fall.
Ja.
Men så att det är ju väldigt bra om man kan värma upp varmvattenberedaren ordentligt. Mm. Så blir den ju ren. Men sen, vad är det för material i den och sånt där? Hur länge har den stått? Har det hänt någonting med ytan och sånt där inne i varmvattenberedaren?
Mm. Ja, jag vet inte.
Nej, jag vet inte heller vad det är för material och sånt där i. Men om man säger så här, försöka skölja ur den eller någonting sånt där. Mm. Och har det ärgat eller någonting på det viset så går det ju att ha någonting syrligt med när man sköljer den kanske. Ättikavinäger eller någonting sånt, ättiksyra som finns på hushållsnivå.
Mm.
Kopparrör och sånt där som är vanliga vid går ju att göra ren med vinäger till exempel, va?
Okej.
Okay. Vanliga. Ja, så är det. Men annars är det ju just det här, det viktigaste av alltihopa, det är ju att han värmer upp den riktigt ordentligt när han kör igång den då, va?
Just det. Men det är då för att man inte ska bli sjuk av vattnet, men om det är typ i missfärgning och sånt där, då kan man spola och använda,
skölja ur den, ja, precis. Ja, det gör du ju också när du kanske börjar använda den då, att du sköljer ur den och spolar igenom den och värmer upp ordentligt då.
Jag vill gärna säga vinäger också, men jag känner inte riktigt att jag bottnar i det.
Alltså jag, vad sa du, Kalle? Att du...
Jag vill gärna använda ordet vinäger också.
Mm.
Men jag känner inte riktigt att jag bottnar i det. Jag säger ju vinäger som alla andra människor. Men du säger ju vinäger.
Ja, men du vet när det gäller uttal och sådär. Alltså jag är ju ganska bra på vissa grejer.
Ja.
Men jag har ju normal storlek på huvudet. Ja. Och då just det här när det gäller uttal på främmande språk, dialekter och sånt där. Alltså det blev inte så mycket plats över till det.
Okej, för jag tänkte att det var liksom att du hade mer plats i det. Att vinäger. Så min pappa säger ju kilo till exempel. Kilometer. För att han är som lite extra fint tycker han att säga så.
Mm.
Då tänkte jag att det var samma med vinäger.
Nej, men du har ju fått jäkligt mycket plats i ditt huvud för sådana där grejer. Du är ju kommunikatör till och med.
Ja, det är.
Ja, så är det. Så du får ju stå för de bitarna här när det gäller uttal och sånt, Kalle.
Jag tycker vi kör på vinäger, jag gillar det.
Mm.
Du, Emils tredje fråga gäller rotsaker. Hur förvarar man rotsaker hela vintern utan jordkällare? Kommer du prata om stuka nu, Patrik?
Ja, det kan vi väl göra. Det finns ju olika sätt. Det är ju så här, vad du vill åstadkomma är ju lagom fuktighet. Men det är ganska bra med fukt då, va? Det är ju det som är typiskt för jordkällare, att du har en viss fuktighet där inne, va? Mm. Det gör att rotfrukter håller bra där. Det är ju en rotfruktskällare egentligen i stor utsträckning.
Det heter ju root cellar på engelska.
Ja, precis. Och det är ju inte för inte. Men sen kan du ju ha konservburkar och kylvaror och andra saker där också givetvis, som är glasbehållare och sånt där då. Men det är framförallt rotfrukter som du används till då. Och frukt, äpplen till exempel, har varit bra.
Fruit cellar.
Ja, precis. En del av the root cellar kan vara fruit cellar.
Ja.
Och då får du försöka hitta ett sätt att efterlikna det där. Så att har du varma utrymmen till exempel, alltså det blir svårt.
Mm.
Det var finns en fråga till där, tror jag, i högen ifrån en norsk kvinna som har just det här att hon vill ha i sin källare, men hon har varmvattenberedare och sånt där, och det är 10-15 grader.
Jag började läsa den där frågan, men sen jag gav upp. Jag är så dålig på norska.
Ja, men jag bor ju i Värmland.
Ja, du får översätta det.
Ja, nej, men det är lite för varmt helt enkelt.
Mm.
Så idealet är ju faktiskt att få ner det till några av en enstaka plusgrad.
Mm.
I alla fall under 8. Men det är bättre om det, även om det är lägre. Men du vill inte att det ska frysa. Det här kan du åstadkomma då genom att ha ett kallskafferi som jag har.
Mm.
Som är på norrsidan av huset. Som är isolerat ifrån huset med en isolerad dörr. Så att inte det får för mycket värme som går in i skafferiet ifrån huset då.
Just det.
Så mellanväggen mot tvättstugan är isolerad. Och väggen emot köket är isolerat. Och dörren är isolerat. Och ytterväggen och taket är isolerat då. För att det inte ska bli för kallt. Men jag kan väl säga att det tenderar till, om det är kallt länge ute så blir det för kallt där. Så jag har faktiskt en frostvakt. Och den är elektrisk. Så den kommer inte att funka om det blir illa då, va? Utan då kan man ha värmeljus om man har grejer som inte får frysa där inne.
Eller ställa dörren på glänt i huset.
Det går att göra också lite grann då. Eller att göra en ventil eller någonting som gör att det kan komma in värme då.
Ja.
Det är ett sätt. Och då har du i ett sånt torrt utrymme, så är det för torrt. Då kommer potatisen att skrumpna. Och då gör du ett lokal fukthöjning i en plastback eller någonting sånt där. Jag tror du har väl det till och med i din jordkällare. Men det är också för att skydda mot möss och sånt, va?
Ja, exakt. Jag förvarade ju morötter så framförallt. Nu har jag byggt en annan konstruktion, så nu har jag inte det längre. Men jag hade det. Lastbacker. Mm.
Precis. Och så har jag ju förvarat. Jag har även förvarat i gamla sopsäckar som har lite vaxat papper. Papperssopsäckar och tagit dubbla sådana och haft potatisen i med lyckat resultat då.
Mm-hmm. I skafferiet?
Jajamensan. Mm. Du vet, stora sådana här papperssopsäckar som användes för innan vi börjar med de här tunnorna som vi har nu då.
Ja,
som
ja.
Man bara lägger direkt i tunnan och som sop i de
tunnorna. Just det, när det var sådana plåt soptunnor för.
Ja, precis. Sen har du ju det här. Om du inte har det kallskafferiet, de flesta moderna bostäder är ju gjorda för att det inte ska gå att bo i dem på något sätt. Eller ha någon nytta av dem nästan, om inte alla system fungerar, va?
Ändå syrligt, ja. Ja, precis.
Ja, men det är ju sant. Det är så jäkla... Ja, men det står ju som en symbol för hybris och... Ja, det räcker där. Men om du då ska ha det utomhus då kan man alltså gräva ner grejer.
Kul.
När jag var på scoutläger nu förra sommaren här, innan midsommar, med mina scouter på en lägerplats, då hade de något så enkelt som rör. Det såg ut som brunnar. Alltså cementrör som var nergrävda och stod i backen. Och så gjorde man så att man hade mjölkvaror och sånt då, som man hämtade ut ifrån det gemensamma lagret till maten som vi lagar själva i våra kök då.
Så där var det på stället jag jagade älg förut också?
Ja.
Det var bara ett sånt där som en stor vägtrumma liksom, som var nergrävd ståendes då.
Ja.
Alltså 1,5 meter djup. Och så kunde man, så var det en korg med öl i längst ner som man hissade upp ett snöre.
Mm. Ja, vi hade ju yoghurt och mjölk då i våran.
På scoutlägret, ja.
Ja, så är det. Nej, men då hade du en hink och så har du ett snöre som hänger upp över kanten så du kan hissa upp grejerna då, va?
Sjukt bra.
Mm. Så att så går det ju att förvara grejer med. Det du får se upp med en sån där då, det är ju det att när, alltså den kyler ju på sommaren och sånt. När jag byggde mitt hus här i början på 90-talet, då bodde vi ju i vindskydd hela sommaren här ute, jag och en ungdomskamrat. Och de som kom och hjälpte till lite bland min, hans bror och min bror. Innan de ryckte in i lumpen, så unga var vi då, så de var väl 19, de småbröderna där då. Och sen kom mina barns kusin Maria var med här också. Några dagar och tyckte det var jätteroligt. Ja, då grävde vi helt enkelt bara en grop i backen ner en bit.
Mm.
En fyrkantig grop då. Och där hade vi mjölk och sånt och så hade vi ett trälock över bara då.
Perfekt.
Fungerar jättebra. Alltså du har en annan lägre temperatur en bit ner i jorden då.
Ja.
Ett enkel kylskåp kan man säga.
Men du sa det man får se upp med.
Och det är det här när det blir vinter.
Ja.
För då får inte det komma ner för mycket kyla. Så de här sommarkylskåpen som var där på scoutlägret och som vi hade när vi byggde huset här då. Där jag sitter och pratar nu. Då kommer det inte att räcka helt enkelt. Utan du måste ha ett mer isolerat lock. För annars fryser det sönder, va?
Okej. Mm.
Och det kan man ju lösa genom att ha isolering som man lägger över på något sätt som inte får blåsa iväg och så då.
Ja.
Det går att slänga löv över. Lite klumpigare då om man ska springa och hämta. Det är bra. Man har ju ofta möjligheter i kylskåp och så att faktiskt ha några kilo potatis eller andra rotfrukter så att man kan gå dit någon gång då och då. Då går det att tänka sig sådana lösningar beroende på hur mycket snö och sånt man får då.
Just det.
Men alltså att ha plasttunnor, att man har cementringar och sådana grejer nedgrävda och det går ju ganska stora. Då behöver inte vara de här smala så det bara går ner en hink utan det går att ha bredare också då.
Just det.
Men som sagt, lös det med isoleringen uppe på ett smidigt sätt beroende på hur ofta man ska gå dit då.
Och sen är det väl smart att tänka också att man ska sätta den på ett ställe som inte, alltså för det är ju en brunn. Så man ska väl bara tänka att det är ett lite torrare ställe på tomten där man gräver den här så att det inte blir vattenfylld.
Ja, precis. Och ja, det beror ju på hur du har i botten. Och är det ringar ner, då är det ju öppet i botten.
Mm.
Sen har du ju stukan som du tar upp då. Det är ju helt enkelt att du lägger upp. Om du har tillräckligt. Men där är det ju bra att ha mycket rotfrukter. Och det var så man förvarade mycket förr ute på fälten i princip, va? Så lägger du upp det i en... Tvärsnittet är väl i princip triangulärt skulle jag säga. Och sen gör du den så lång som du behöver göra den. Och det som är viktigt då också det är ju det här att rotfrukter genererar, speciellt på, inte minst potatis, genererar ju sin egen värme. Den kan ju alltså skydda sig, va. Så att när det börjar bli kallt då börjar den förbränna, öka cellandningen så att det bildas värme. Kroppstemperaturen stiger. Men du behöver ju ändå ha isolerande lager runt den i form av halm eller sådana saker, va. Det går ju att ersätta. Förr hade man ju alltid halm. Det fanns ju gott om då, va.
Mm.
Ser man i våra bygder så är ju halmen bristvara här. För det är inte så många som odlar spannmål längre, va.
Mm.
Och de som gör det, de behöver halmen själva till djuren då.
Mm.
Då går det ju, du ska isolera på något sätt i alla fall då. Jag kan tänka mig. Nu spekulerar jag för jag har ju inte prövat detta med löv eller faktiskt med isolering också då, va? Isoleringsmaterial då. Men sen täcker du också över det här med jord över alltihopa då. Och det man ska tänka på är ju att du måste ha avrinning. Så när det blir väldigt blött och regnar mycket så ska ju inte det här vattnet rinna in och så alltihopa ruttnar upp då, va? Så att det är på något sätt skyddar och rinner av vattnet ifrån den här stukan då.
Alltså lägga plast över till?
Ja, alltså uppe på åsen, så på sidorna som lutar så rinner det ju av utåt då, om du har material under då, va? Alltså löv och halm och sådana grejer.
Hur stor ska stukan vara?
Jag skulle nog säga att du behöver ha, om du kan komma upp i 60, 70, 80 centimeters höjd i alla fall, så att du får lite volym på den. Så att det är ju ganska mycket. Så jag tänker, för många med mindre trädgårdar, då är det ju rör och sånt som gäller.
Mm.
Alltså gräva ner tunnor eller cementringar och sådana saker då.
Men har man plats så kan man passa på att gräva en ganska stor stuka, för då får man det här storstukslugnet.
Mm. Jag tänker det kommer till med nu. Vi kan ju faktiskt ta en sån typisk grej. Det är ju foderbetorna.
Ja.
Vi har ju kört ett sånt projekt i fjol och vi har inte riktigt följt upp det. Och det har ju faktiskt varit så att det har gått att odla foderbetor på många platser. Men har ganska lång utvecklingstid. Så att alltså, den är lite brutal nästan, foderbetan. Och varför jag verkligen promotar den, det är ju för att det går med manuella redskap och sköta den. Och det är en hackröda, alltså ogräsbekämpande som potatis och så vidare då i växtföljden. Men när jag tittar på hektarskördarna på, alltså 100 gånger 100 meter på det, alltså de vet vad de skördar, hur mycket, kan du gissa hur mycket foderbete man kan skörda på 100 gånger 100, alltså ett hektar? Jag kan ge som exempel så här att om du odlar korn och havre och sånt här i Värmland som många gör, så 2,5 ton och sånt odlar får du på det då, 3 kanske. Vete, om du gödslar hårt och det är bra med regn och så vidare, så kan du komma upp mot 10 ton på 100 gånger 100 meter.
Mm.
Potatis 30-40 ton per 100 hektar då, det är mycket mer vatten i det, va?
Ja, men då, jag tror att det är mer som potatis då, det är 40 ton.
Ja. 100-150 ton.
Helvete vad mycket!
Ja, och det är energirikt alltså. Och då växlar du hektar. Det är ju 100 ar.
Ja.
Hektogram är 100 gram. Hektar är 100 ar. Så en ar, det är väldigt bra trädgårdsmått, för att det är 10 gånger 10 meter.
Mm.
Men det innebär alltså att tar du en hundradel av 100-150 ton, så kan du alltså få 1-1,5 ton energirika foderbeter på 10 gånger 10 meter.
Det låter ju jättebra ju.
Ja, som du kan ha som foder till gäss och i viss del. Alltså det är, de är ju, foderbetan är ju en, sockerbetan är en variant av foderbetan med extra högt sockerinnehåll då, va? Så att kaniner är ju deras matsmältning lite känsliga för det, så att man kan ha det som ett tillskott, eller alltså hjälpa till som en del av utfodringen med foderbetan i alla fall.
Men grisar måste gilla det, så fan.
Jajamensan, och idisslar också. Och tydligen så bidrar det till ökad mjölkproduktion också då, va? Att de mjölkdrivande effekter då.
Mm-hmm.
Så att, ja, men även hönor och sånt, får gillar det. De är idisslare förstås då, men gäss och sånt älskar ju foderbeter, men höet är grunden för gässen då. Så det här är ju ett sätt att odla foder då. Och jag menar, får du 1-1,5 ton när du verkligen behöver börja odla mat till dina egna djur då, va? Det är ju perfekt att ha i stuka, om du inte har gigantisk jordkällare då.
Då får du ha en ganska rejäl stuka.
Ja, för då får du ju lite volymer, va? Mm. Och då kan man ju lägga olika, även vitkål och sånt förvarade de förr i stukor då. Aldrig prövat själv dock.
Du, nu fick Emil verkligen svar på sina frågor.
Mm.
Lycka till med förvaring av rotsaker och rengöring av olika vattenkärl, Emil.
Tredje frågan då?
Ja, det var det där med förvaring av rotsaker.
Okej.
Okay. Gör rent dunkar, gör rent varmvattenberedare.
Just det, varmvattenberedare.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Patrik, vi har ju tidigare pratat i podden om det här med liksom vad nyckeln är för att upprätthålla sina relationer över tid. Mm. Och att det är kanske den allra viktigaste beredskapen som man kan ägna sig åt är just att skapa bra relationer med dem som man lever tillsammans med eller lever nära.
Mm. Ja, alltså du har ju, många av oss har ju parrelationer till exempel. Mm. Och, men sen är det ju så som vi har sagt så många gånger att vi är så beroende, har alltid varit beroende av varandra. Va? Och just nu så är det ju en superparadox. Va? Vi kan ingenting, vi är 100% konsumenter. Alltså vi är så specialiserade och de flesta av oss saknar de här mest basala kunskaperna för att klara sig till den här världen man föddes till, va?
Mm.
Men samtidigt ska vi vara så självcentrerade och självständiga var egentligen det jag skulle säga. Och satsa på oss själva och gå vår egen väg och liksom så här, va?
Mm.
Så det är, vi har aldrig varit mer beroende av varandra och så samtidigt så ska vi vara så självständiga. Alltså allt har ju en baksida och en framsida, men det finns definitivt en baksida av det här. Va? Vi borde vara ödmjukare inför det här och satsa mer på varandra och utveckla våra relationer istället för att ge upp så mycket. Då. Men jag tror det var för 2 avsnitt sedan också det här vi pratade om, det här med att prata med varandra.
Mm.
Och jag... För då, det var väl då vi pratade om det här med att det var obalans i det här med viljan och satsa på beredskap, va?
Just det.
Och det kommer fram till det att det igen, att prata med varandra. Och jag har funderat på det där mer, för det var ju också med din fråga där om långa äktenskap då, eller parrelationer.
Alltså jag måste bara säga, vi har haft det så jävla bra sen vi pratade om det senast.
Jaha, hur det där får du nästan berätta nu när du säger det. Vad är det som har gjort att det har blivit bra då?
Jag vet, det är så svårt att veta. Det är som en familj är som ett komplicerat ekosystem. Så det är svårt att säga vad som är vad. Men det känns som att historiskt har jag nog varit liksom dålig på att ta snack. För att jag... Ja, men typ så här, nu är det ju bra stämning. Jag vill inte förstöra det genom att ha ett snack om något problem. Och det där har liksom... Det där är ett väldigt, väldigt kortsiktigt sätt att lösa krångel på. Så jag har blivit bättre på att ta snacket. Ta det jobbiga snacket.
Mm.
Alltså lyfta upp på bordet och vara sårbar och säga... Vad tror du? Jag tror att det är det.
Mm. Ja, ja, och sen
det där, och sen den där tanken om stridspar... Den gjorde också underverk för mig.
Livsparskamrat.
Ja. Alltså att man tänker att liksom Vi är inte starkare än vår svagaste länk i den här familjen. Så vi, liksom, det är viktigt. Alla måste liksom ha det bra.
Mm. Ja, men det är liksom det är två grundregler som jag tänker det där som vi inte, alltså det, vi hade ju ett avsnitt som vi pratade mycket om det där, men det blir ju ändå en massa som inte blir sagt, va? Men alltså du vet, som man har ju prövat de här strategierna när du vet det är slitsamt, ingen orkar, man är grinig, man är trött, livskamraten är det också, livsparskamraten och sådär, va, och man är besviken och man får, ja, och så blir man bitter och griniga på varandra och liksom lite krig nästan, va, och missunnsamhet, va? Och så pratar man ingenting utan den andra ska förstå liksom, och så skickar man massa griniga signaler på olika sätt, va?
Exakt.
Ja, och det blir ju livsparskamraten inte så glad av.
Ja, det blir ju sämre för en själv.
Så jävla kast egentligen. Ja. Men man hamnar ju där, och speciellt om man aldrig har funderat på saker eller så man måste ju liksom pröva på och gräva ner sig lite i det där, va?
Ja.
Skitdålig strategi rent ut sagt, va? Ja. Och det är ju en kompetens att kunna bryta där, för att det kommer ju upprepa sig liksom, att man hamnar där och inte orkar med och så vidare, va? Lite det där som vi pratat om en gång, man är ute och simmar och båda håller på att drunkna och klättra på varandra, va? Det är liksom lite småbarnsår och sånt där i det där.
Ja.
Men om man istället försöker och lära sig att vara sin partners bästa partner. Och att man, när man pratar och kommunicerar, inriktar sig faktiskt på att vara intresserad av kanske den viktigaste människan i sitt liv då, va?
Ja.
Och vad den menar. Alltså att försöka förstå innan man krigar om och få sin mening sagd och bli förstådd. Den sista där, det är ju kanske en utmaning för mig då att bita i lite och varit. Jag tror att jag har blivit lite bättre i alla fall. Men ja, jag är ju, det hör man ju på podden här, att jag gärna berättar och förklarar hur saker hänger ihop, och det gäller att förstå allting.
Va?
Ja. Allt har sin framsida och sin baksida, så är det. Så är det. Men
att vara gift med dig är som att vara i en podcast som har pågår, eller?
Ja, ungefär. Inte helt fel. Ja, men alltså, jag vet inte, jag har tänkt någon gång också. Jag har förstått när man försöker ta del av andras och så vidare, så är det att det ligger lite manligt drag i det där, att alltid försöka hitta ett svar och förstå allting. I alla fall, ja. Och liksom blir det, och för mig är det ju så här att det spelar ju ingen roll om det är liksom, varför funkar inte diskmaskinen? Alltså, varför funkar inte våran relation för tillfället? Gäller att förstå, och så försöker man förstå då, så man har haft lite olika lösningar genom åren då. Men det faller tillbaka till det här med att kommunicera i alla fall, va?
Mm.
Och alltså, läser man kortaste kursen om kommunikation, så får man ju lära sig det här att du har en sändare och en mottagare av det. Och sändaren har ju ansvar för hur man sänder.
Mm.
Och mottagaren har ansvar för hur man tar emot.
Mm.
Och det där glömmer man ofta.
Mm.
Alltså, vad gör jag med meddelandet som skickades med olika språk då, va? Kroppsspråk och handlingar och ord och kanske text också ibland då, va? Mm. Vad gör jag när jag tar emot den? Jag har ansvar för vad jag gör med den. Och där är det nog så, speciellt i nära relationer, att det är viktigt att man försöker vara välvilligt inställd till när man tolkar det då.
Ja, bra. Det här är svinbra. För, alltså, ett sånt exempel från i morse bara.
Ja.
Då frågade Britta så här, hon hade stökigt, hon skulle vara med Björn, och det var som, hon var lite upplösningstillstånd liksom, eller hon var knäckt för att det var tjafsigt. Och så sa jag någonting, och så som, jag vet inte, jag kommer inte ihåg vad jag sa. Men hon smsade mig i alla fall och frågade så här, har du tagit din medicin? Jag käkar så här SSRI i medicin. Och då kan jag ju välja att ta det som så här, en peak. Mm. Alltså som att hon tycker att det var jag som skapade hennes krångliga morgon. Mm. Eller så kan jag välja att tolka henne som att det var
kärleksfullt
för att kolla att jag har det bra bara.
Ja, exakt.
Och det var så tydligt för mig, för först liksom min instinkt är att gå i försvar.
Mm.
Men då valde jag det där välvilligt liksom. Då valde jag att tänka att hon vill mig väl och att vi är ett stridspar.
Mm. Det är så himla bra när man kommer dit att man kan börja reflektera över såna här saker. Alltså att du kan tänka medvetna, konstruktiva tankar runt det. Därför att då hamnar du i en maktposition. Du kan nämligen välja. Och det är du som kan välja hur du ska tolka det, va? Men har man aldrig pratat om sådana här saker, alltså hittat ett språk runt omkring det, så kan du ju inte tänka medvetna tankar, utan då blir det ju bara reaktioner, va?
Mm.
Och då blir du slav under det istället, va?
Just det.
Så det är det. Men jag har i alla fall tänkt runt det kring det här en hel del. Och jag tänkte att vi skulle göra en podd kring en lektion som jag hade för 30 år sedan. En av dem som jag verkligen kommer ihåg, för jag tyckte jag nådde fram och jag tyckte den blev himla bra. Och jag var vikarie för en lärare, jag tror hon skulle få barn. Och det var på Naturbruksskolan Södra Viken, så det är skogshuggare. 16-19-20-åriga killar som bor på ett internat i skogen.
Och jävlar!
Och hon sa så här, ja, de är så goa och fina de här, och hon är ju jätteliten van. Men alltså, de är ju som de är, sa hon så här. En gång så tog de mig och vände upp och ner på mig och stoppade ner mig i en soptunna.
Alltså, det är läraren!
Ja, precis, va. Hon var väldigt tuff och hade skinn på näsan, den här lilla kvinnliga läraren då, va. Så att hon tog nog... Men alltså, du vet, livet är att stå hemma och hugga ved en solig vårdag liksom, och sådana här engelska och svenska och så, det kanske inte...
Var deras grej riktigt?
Nej, inte riktigt, va. Och hon var ju engelska och svenska lärare när jag vikarierade för, så jag skulle in och ha svenska lektionen då. Och jag tänkte... Ja, men vi får prata om det här med varför språk är viktigt helt enkelt. Och det är ju det vi pratar om nu då, va. Och då handlar det både ju om främmande språk, men framförallt kommunikation, att uttrycka sig och så vidare då. Så jag börjar den här lektionen med, alltså tänk elevgruppen nu då. Ganska grovvuxna övre tonårskillar då som vill ut och köra skogstraktor egentligen.
Ja.
Och skördar och sånt. Ja. Var finns ni i eran kropp? Då var jag nog 26-27 år när jag ställde den frågan till de här. Och det var väl 32 klasser med när det var de här oviktiga teoriämnena. Vad finns du i din kropp, Kalle?
Ja, det där är ju en bra fråga. Oftast är det ju huvudet.
Ja, visst det. Man upplever ju oftast att man är i huvudet, va? Man sitter där inne i huvudet då. Hur får du in grejer till dig själv där inne i huvudet då?
Genom mina öron och genom mina ögon och genom min näsa och min mun.
Ja, och dina fingrar och din känsel och så också. Va? Det är egentligen de fem sinnena, va?
Ja.
Du sitter där inne och du kan få in grejer till dig själv där. Tar du bort de där sinnena så är det liksom bara svart, tyst, ingenting, va?
Skönt.
Nej,
jag skojar bara, förlåt.
Får inte tänka för mycket på det när man har lite läggning åt klaustrofobi, om vi säger så. Men nu när du sitter där inne då, så vi har ju massa andra människor och även djur till viss del också då, att kommunicera med och så vidare. Hur når du ut till det här som är runt omkring där då?
Då får jag använda språk.
Vad har du för språk då?
Dels har jag mitt munspråk. Och sen har jag
talspråk.
Mitt kroppsspråk.
Kroppsspråk.
Och sen har jag ju också liksom, man kan ju sända ut som energier med liksom, ja, det förstår jag.
Ja, jag lägger nog det för enkelhetens skull i kroppsspråk.
Ja, bra.
Men du är ju copywriter också.
Mm.
Ja,
skriftspråk.
Skriftspråk, ja.
Ja, bra.
Mm. Och sen, din hustru, hon är ju duktig på att måla och sånt där.
Va? Just det.
Bildspråk också. Mm. Ja. Så det är ju de här språken att skicka ut. Om du vill någonting så kan du skicka ut det alltså. Det är de här grejerna som vi har. Och när jag hade den här lektionen med så hade jag en antologibok. Och i den jag hittade en berättelse. Det var den som öppnade upp för den här lektionen då. Det var en berättelse om en ung artilleriskadad, granatskadad man i första världskriget. Den hette på svenska, jag kommer inte ihåg vad den hette, för den var inte skriven på svenska utan det var väl engelska som originalspråket tror jag. Men på svenska heter den Johnny var en ung soldat.
Mm-hmm.
Och så var det ett utdrag ur den då. Och när han blev granatskadad, den här killen då, jag undrar om inte jag börjar läsa den här berättelsen för dem faktiskt, för den är ganska gripande. Det var nog det som var introduktionen innan jag gick över på det här med var finns du i din kropp?
Ja, jag tänkte precis säga det. Det låter
ja, lättare. Jag försökte nog fånga intresset med den här gripande berättelsen. Men då är det så här att den här Johnny, han blev sprängd i bitar. Han hade inga armar, inga ben. Öronen var helt förstörda, kunde inte höra någonting. Ansiktet var borta, kunde bara gurgla.
Usch.
Ja. Och han kommer in, han överlever. De lyckas få liv i, hålla liv i han då, så han läker ihop. Men han ligger där med sin bål och sin intakta hjärna, men utan ja, mun och sådana grejer då. De tar hand om han där, va. Han har alltså bara känseln kvar på kroppen. Och han ligger där i sin, ja, han ligger där i sin säng. Och när han bara har känseln, har du talat om det här liksom, om man blir blind så utvecklas de andra sinnena för att kompensera. Mm, då kan du ju tänka hur hans känsel blir då. Liksom.
Väldigt,
han,
väldigt känslig.
Ja, han lär sig känna igen personer när de kommer och går och sådana där grejer på hur de går. Va? Och han får en tidsuppfattning som går när de vädrar, så vet han ju vilken tid på året det är och så vidare och i princip vad det är för väder och sånt där. Och de ger han lugnande sprutor och sådana här grejer, för han ligger och dunkar med huvudet hela tiden. Mot kudden, va, den här bålen då med det här lilla delar av huvudet som är kvar uppe ligger och dunkar i kudden där. Va, och de tror han har epilepsi. Och de överväger. Han ligger ju där, åren går och han vet när det är jul och så vidare, för då kommer det vikarier, va. Då kommer någon annan och går och då känner han igen på stegen och sådär. Åren går och han ligger där. Och de överväger, för de vet inte om han är medveten eller någonting. Va? Nu är inga ögon, ingenting kvar. Och så de funderar faktiskt på att avbryta och ta bort honom då. Han bara ligger där, den här klumpen. Va? Men så kommer det en jul. Och så ligger han där och dunkar då. Va? Och så kommer det nya steg då, så han vet att det är en vikarie. Och han dunkar med kropp i huvudet där. Och så försvinner stegen. Och så kommer det två stycken tillbaka. Och så går den andra då som följde med nu fram till honom. Och dunkar i pannan. Vad vill du på morse? X antal år senare. Då förstod de att det var när han dunkade med huvudet och låg han och gav morsesignaler och försökte kommunicera med omgivningen utanför.
Åh herregud.
Då får du liksom syntesen av det här med att kunna nå ut, att kunna, alltså språk avgör vad du ska få för liv, alltså din förmåga att kommunicera, möta andra människor, göra det förstådd, alltihopa det här, va.
Mm.
Den nådde fram till även de här pojkarna faktiskt.
Och till mig.
Ja, till dig också. Men det är så, du kan inte, det är så skört. Alltså det är ju oerhört fantastiskt att det funkar så bra som det gör det här, va. Men det är så viktigt att man lär sig. Och grejen är så här att du lär dig ju inte bara när du är liten eller när du går i skolan och så vidare, va. Kan du inte Och hur gör man när man ska lära sig något, Kalle?
Man övar.
Man övar det man vill bli bra på. Det man vill odla, det odlar man, va?
Just
det. I bredaste bemärkelse. Så vill du få en bättre relation, så börja prata med varandra.
Mm.
Och det är så bedrövligt idag när man hör det här med i familjen, när man inte pratar med sina barn och ungdomar. De utvecklar ju inte det här språket heller och pratar om såna här saker.
Nej.
Men alltså, det är så viktigt att vi gör det så att vi blir duktiga på det. För många gånger så är det också så att har vi inte gett upp helt, så är ju relationerna bland det viktigaste vi har, va, som skapar mening och sådana saker i livet, va.
Mm.
Kvaliteten på dem då. Så det är att prata med varandra och utveckla det och förståelse för att man behöver göra det och träna på det och hitta kopplat till saker i sig och sådana där saker, va.
Jag tycker det var så det känns meningsfullt det här med att använda sitt språk för att nå ut med det man har liksom på gång.
Mm.
Sina behov. Det är en grej som jag håller på att försöka öva på. Att jag ska försöka lista ut vad det är för behov som egentligen, om jag känner mig typ irriterad eller så här. Som försöka gå till botten med vad det är för behov jag vill få tillgodosett.
Mm.
Och så kommunicera det. För det blir nästan alltid bra. Det som inte blir bra är om jag går och är irriterad och sur och tar ut det på någon annan.
Mm.
Jag tänker att det är därför det finns så mycket sura gubbar i världen. För att gubbar ofta är dåliga på att kommunicera. Och därför blir bittra och ensamma och arga.
Ja, men det är nog mer än jag tror att... Ja, generellt sett så är det förmodligen fler män. Men jag tror att det är många kvinnor som inte är så bra heller att läsa av. Och även läsa av är ju en del. Alltså mottagargrejen finns ju också där, va, i kommunikationen. Det är inte bara att sända. Så att vi är nog, behöver nog bli bättre på det de flesta av oss, skulle jag säga. Och det gäller ju inte bara i livsparsrelationen utan i relationer i viktiga grupper och sådana saker också. Men just det som du sa med att hur vi tar emot, det styrs ju ofta av känslor.
Mm.
För vi tar ju en del törnar när vi växer upp. Alltså vi blir väldigt sårade och det är verkligen inga trevliga känslor som omger sånt där. Och det kan ju utvecklas till riktigt rädslor. Till och med, jag har ju jobbat med, som jag har sagt förut, nu är det ett tag sedan så jag får säga det igen, med ungdomar i många år som har haft det tufft då som lärare på högstadienivå, en skoldaghemslärare då. Där egentligen det är fråga om miljöterapi i form av skola.
Mm.
Och man kan säga att det handlar om jaguppbyggnad, alltså kärnan av det själv, att bygga, skapa en tryggare botten liksom, eller centrum. Inte bygga upp ett ego. Ett ego, det är liksom någon ytlig föreställning som ofta istället ställer sig vägen för jagets utveckling då, va. Men det här jaget är ju också sårbart, speciellt om det inte är så starkt, va. Och det gör ju ofta att du tolkar saker negativt för att du är rädd.
Mm.
Det är viktigt att komma ihåg det. Mm. När du börjar reflektera över att kunna göra det där valet, om det är omsorg och kärleksfull handling eller om det är en skuldbeläggande.
Just det. Så. Ja, men det stämmer ju också. Exakt. Alltså, i vanliga fall så hade jag blivit som orolig för att jag hade gjort något fel. Att Bitta var besviken på mig. Och då reagerat som att det var det hon uttryckte.
Mm.
Men för henne så var det omtanke.
Mm.
Och att jag då har tillräckligt mycket utrymme för att kunna ta emot det som omtanke, det har att göra med att jag känner mig tryggare i mig själv.
Mm. Så är det. Och det är olika personligheter också. En del är ju mer raka, alltså rationellt värderande, mer sakligt värderande människor tenderar ju att vara väldigt raka i kommunikationen, va?
Mm.
Och emotionellt värderande människor, de som tittar mer och värderar utifrån känslorna som omger en upplevelse då, de tenderar ju att vara mer ta mer saker och ting personligt, va?
Mm.
Så det är ju liksom, får man vara medveten om då.
Mm.
Och då när den där, och ofta väljer man ju en partner som kompletterar den själv. En saklig väljer en emotionell som är mer empatisk och förstår inkännande och så vidare då, va?
Gud vad svårt att lista ut vilken av de där man är. Är jag en rationell eller är en emotionell?
Ja, man tror ofta att man är det som män. Men det visar sig när man kollar det här att det är, när det gäller de bitarna så är det ungefär lika faktiskt. Det finns mycket rationella kvinnor och mycket emotionella män också då, va?
Jag skämtade, det är väldigt tydligt att jag är en sån emotionell.
Ja, jag vet det. Jag förstod att det var det. Lite självironi där. Nej, men barnuppfostran ligger i detta. Barnträning då. Barnuppfostran är väl ett omodernt ord, misstänker jag. En liten känsla för det. Men alltså att du förbereder dina barn för livet. Prata med dem. Utveckla sådana här grejer. Och då är det ju bra om du utvecklar det hos dig själv också. Och har man svårt, alltså det är, vi pratar om relationer där, det handlar ju om ett lärande. Det är bara att fortsätta. Och sen, alltså om du väljer att vara mer välvilligt förstående, att du försöker förstå innan du ska bli förstådd, innan du försöker straffa med minstundsamhet din jobbiga partner och så vidare. Och om du ser till att vara din partners bästa partner så gott du kan och lär dig att göra det bättre och bättre, och det blir du ju bara bättre på om du försöker.
Mm.
Va? Så kommer du på köpet att få en mycket sötare och vackrare partner också. Därför att en glad och välvillig och lispig. Alltså om du är sån så blir ju din partner mer så också. Då blir de sötare och vackrare dessutom. Och vem vill inte ha det?
Det vill alla. Gud vad peppad jag blev på att hänga med min fru.
Ja, ut och träna nu, Kalle.
Ja, men att man tänker på det så. Att man tänker på att det enda sättet att få den relationen som man drömmer om. Det är liksom inte, det kommer liksom inte komma av att man byter partner, utan det kommer av att man övar sig på att kommunicera.
Ja, men precis. Och jag vill gärna tro att i de flesta fall så är det så här att tänk när man ger upp vilken historia man har.
Mm.
Ofta av både glädje och tråkigheter, och det kan vara långa perioder som inte har varit bra och så vidare. Men du har en historia att utgå ifrån. Det är ju oerhört bra förutsättningar faktiskt att komma vidare med om man verkligen vill det, va? Det är så. Och istället för att börja med något helt tomt ark, va? Men sen kan jag också tänka mig liksom att ibland vill inte någon annan. Vad gör man då? Man kan ju bara hålla på ett visst tag och sen funkar det liksom inte.
Nej.
Men man kan ju söka hjälp också, för då handlar det ju ofta om rädslor och alltså att man är livrädd helt enkelt.
Mm.
Det finns teorier om anknytning.
Ja.
Det har jag tittat en del på.
Mm.
Och det är just det här med rädslor och sånt där. Om man är trygg i anknytning och vågar lita på nära relationer och så vidare. Eller om man är osäker där och inte vågar. Va?
Mm.
Alltså en anknytningsproblematik. Man brukar prata om 4 olika anknytningstyper. Då, va? Alltså jag har inte de helt uppraddade i huvudet då. Men det finns väl, det borde jag ju ha.
Undvikande, ja. Ambivalent. Nej, nu hittar jag bara på.
Nej, men det är de. Det är de två som är lite vekare. De andra två är starkare där, va. Men det är de faktiskt. Och det där är också en grej. Om man då är rädd. Man har blivit sviken. Övergiven av föräldrar och sådana här grejer kanske. Och så när man är liten.
Och när man säger övergiven då, så kanske det behöver inte vara då att man är blivit liksom fysiskt övergiven, utan det kan ju vara att man är känslomässigt övergiven. Till exempel att man känner sig ensam,
om
man Alltså den här klassiska är ju när barn gör sig illa och föräldrar säger det gick bra. Mm. Istället för att säga det gick bra.
Ja, precis. Barn tål ju en del också, va? Men det är många barn växer ju upp med missbrukande föräldrar eller faktiskt föräldrar som bara försvinner, va? Rent fysiskt också ur deras liv och lämnar dem.
Mm.
Och jag glömmer ju aldrig den här killen, skolan där jag jobbade. Då liksom det slog direkt an, rätt in den djupaste förståelsen liksom det här att jag tror han var något år äldre än de andra, jag tror han var 17 år fast han gick i högstadiet och han satt och fantiserade om sin pappa som bara hade totalt övergivit honom. Hur fantastisk han var med sin nya familj, va? Förstår du?
Gubben.
Och fattar du hur han tänkte varför inte han dög, va? Ja, så den varianten då, va? Men då är det ju så här att ska du inte springa runt och vara livrädd för att råka ut för den där och bli övergiven och de där fruktansvärt jobbiga känslorna runt omkring det där, så måste du våga utmana det där. Och det kan du ju bara göra genom att prata om det. Och så jobba bara ska jag inte säga, för jag är inte sån expert, jag är ingen psykolog här, jag är ju ingenting egentligen. Tåbrukare är och biodlare.
Exakt.
Ja. Men jag ska inte säga bara, det kanske finns olika metoder och så, men det är ju att prata om det och jobba på det bit för bit för bit och bygga upp förtroendet med någon människa som man finns möjlighet att göra det med. Mm. Så kommer man förbi det där och så kan man få fina, tillitsfulla, nära, intima relationer med andra människor igen, va? Det är ju det som är hoppet.
Gud vad härligt för mig att om en vecka kan jag gå in och lyssna på det här avsnittet när jag är mitt uppe i sportlovet som brukar vara det mest prövande en familj kan gå igenom. Då kan jag gå in och lyssna på det här avsnittet och känna att det jag egentligen gör, det är inte att jag håller på att gå under av tjafs kring pixor, utan att det är att jag övar mig på hur det är att ha en familj.
Mm. Ja, precis. Ja. Men det är ju faktiskt det man gör också.
Du, Patrik.
Ja.
Fan vad fin du är att du kan berätta för oss både om stukor och relationer. Jag älskar det med dig. Du, tack för idag.
Tack själv.
Vi
får du ha ett fint sportlov då?
Ja, tack. Vi hörs om en vecka. Maila frågor till hej@katastrofen.se och kika in på prepbox.se, vet jag, om du vill ta tag i din beredskap. Ha det så bra, hörni. Puss och kram. Hej då!
Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.